SEMOs hemsida, Riksförbundet för social och mental hälsa. Idag tänkte vi att jag, Jimmy Trevett och
Jonas Predfor,
ordförande i SEMO Lund, ska prata med Torkel Rickert, forskare och lektor i Malmö, om narkotikapolitik, drogpolitik, alkoholproblem. Och han har varit medförfattare i boken Dogmor som dödar, en debattbok om hur man ska ha det i framtidens drog- och narkotikapolitik. Han har också varit medförfattare i en undervisningsbok som används på socionomutbildningen kring alkohol och narkotika. Det var något om dig, Torkel. Välkommen till programmet.
Ja, tack så mycket.
Men Torkel, hur gammal är du idag? 44, och du började 19 år gammal på RSMO Lunds lokaler, för din pappa satt i styrelsen.
Ja, nej, men det stämmer. Jag var nog 19 när jag först kom till portvaktstugan på Dalbyvägen i Lund. Och jag var väl mest nyfiken på vad det var för ställe, helt enkelt. Och gick dit. Och sen träffade jag en massa spännande, trevliga människor som jag sen faktiskt också många av dem blev vän med.
Ja, du är vän med mig idag, och du är vän med en del som spelar musik och så. Du spelar mycket musik. Det är ett av dina stora intressen.
Ja, men det är det. Det har väl fått... jag har väl inte hunnit så mycket med musik de senaste åren, men då när jag var 19 så var jag väldigt intresserad av musik och spelade faktiskt med en del av dem som var där på RSM under den perioden.
Ja, och du var med på ungdomsträffar och läger, var du behjälplig, och du har också varit faktiskt valberedare på förbundet i ungdomsarbetet där i begynnelsen. Och idag sitter du med i forsknings- och utvecklingsutskottet på förbundet tillsammans med vår förbundsordförande Barbro Ronsten bland annat.
Ja, men det gör vi. Det är också ett viktigt arbete där vi framförallt då, ja, men håller koll på vad som kommer ut forskningsmässigt när det gäller psykisk ohälsa. Men vi delar också ut ett stipendium varje år på 70 000 kronor till doktorander, blivande forskare, unga forskare som forskar kring humanistisk och socialt inriktad forskning, som forskar för att på olika sätt förbättra livssituationen för personer med psykisk ohälsa.
Du har forskat själv. Vad gick din grundforskning ut på, och vill du berätta lite om vad du har gjort efter denna, vad du gör idag?
Ja, alltså jag kom väl in och började forska rätt så tidigt på narkotikaproblem och har hållit på med det sedan de senaste 15 åren i alla fall, med lite olika fokus. Men ett viktigt fokus har varit livssituation och utsatthet, dödlighet för personer med ganska svåra narkotikaproblem, som har kommit långt i sin karriär, som kanske till och med initierar heroin, amfetamin och så. Så jag har ju gjort mycket studier där jag har pratat med de personerna och intervjuat dem för att få en bild av hur deras vardag ser ut och hur de påverkas av också den politik som förs och de insatser som finns eller inte finns.
Ja. Och idag leder du doktorander, vet jag, och håller på med ny forskning.
Ja, just nu har jag lite olika projekt. Jag håller på att avsluta ett projekt som handlar om anhörigproblematik. Alltså hur det är att vara anhörig till ett barn med narkotikaproblem. Så där, det är ett projekt där vi har skrivit en del artiklar om det. Och just nu håller jag på med ett projekt som handlar om att vi jämför situationer för personer med problem i Malmö och Köpenhamn. Och hur man kan förstå hur politiken i de här två olika kontexterna påverkar situationen för personer som använder narkotika.
Du bor i Malmö, Torkel, och du är verksam som lektor på socialhögskolan där, va?
Ja, det stämmer.
Och då släpper jag in Jonas Bredford, min kollega här. Han har tittat på din forskning också.
Ja, okej. Okay. Ja.
Ja, tjena, Torkel.
Hallå.
När vi ändå är inne på ämnet, du sa det här med anhöriga, och det är någonting vi har erfarenhet av här i RSM och Lund också. Det är en väldigt konstig situation om barnet missbrukar, men någonting som du framhåller, det är ju att barnet är ganska måna om att inte göra sina föräldrar illa, att man har en slags spärr ändå oavsett vad som händer, för att det är faktiskt ens föräldrar det handlar om. Det tycker jag är intressant. Har du någonting att säga om det?
Ja, nej, men det är intressant, och det kanske mycket som förs fram i media, så det är ju hur kanske barn som har missbruk eller psykisk ohälsa kan vara ett stort problem för sina föräldrar. Och det kan det ju såklart vara, att det kan finnas konflikter och hot och sådana saker också. Men det som vi har visat mycket i vår forskning, det är ju mycket en omsorg från föräldrarna kring barnets situation, att man är väldigt orolig. Men också en omsorg i vissa fall från barnens sida, där man kanske håller sig undan när man är inne i ett tungt missbruk eller där man på olika sätt försöker undvika att vara mörda för sina föräldrar på olika sätt. Så absolut.
Vad är det då för skillnader mellan den danska och den svenska hållningen till det här?
Som då till narkotika, det är ganska stor skillnad faktiskt. Det är bara ett sund emellan, men jag brukar säga att det är i princip en ocean emellan när det gäller drogpolitiken. Även om det har faktiskt liknande, mer liknande politik tycker jag under senare år. Men Danmark och Köpenhamn har ju alltid, eller har ju länge haft en kanske mindre repressiv politik. Och en politik där man har jobbat mycket mer med skadebegränsande insatser. Alltså försökt minska risker och utsatthet för personer som har en pågående drogproblem.
Du, Torkel, var ju med i Malou för ett litet tag sedan med en tjej som hade varit missbrukare men återhämtat sig från detta. Hur är det möjligt? Vad ser du på den möjligheten att komma från missbruket?
Ja, men det är
Malou på TV alltså. Malou
ja, men precis. Ja, men det var jag. Och det var Jonna som var med där och berättade. Hon är väldigt duktig föreläsare. Hon har också ett Insta-konto som är väldigt populärt. Och hon hade ett Instagram-konto när hon var aktiv i sitt opioidberoende också. Men har nu när hon är drogfri. Men det går ju absolut att lämna. Men det är svårt. För man måste ha respekt för att det är oftast en väldigt lång vår process att ta sig ut ur ett beroende. Man kan inte förvänta sig att man sätter in någon insats och sen så är det klart, utan det här är processer som kan ta väldigt många år där det kan gå ett steg fram, två tillbaks och så. Att man måste ha en medvetenhet om att återfall är en vanlig del i det här och så. Att man måste också ha tålamod och inse att det här är svåra processer. Men absolut så finns det möjlighet.
Ja, det var bra att säga så, att du kan se sådana möjligheter när du har forskat så här mycket. Substansberoende pratar man i moderna ord, och då menar man ju både alkohol, det kan vara medicin och det kan vara narkotiska preparat och så vidare. Vi ska prata efter låten mer om framtidens vårdinsatser, alkohol, narkotika och politik kring detta. Vi ska spela New Kid, Du måste finnas.
Vem skulle hjälpa mig ut här av livet här ute? Vem skulle ge mig den kraften som jag måste få? Vem skulle trösta mig? Jag är så liten på jorden. Om du inte fanns till, vad ska jag göra då? Du måste finnas, du måste hjälpa. Förlåta friden i själen, ja, vem skulle skänka mig den? Vem skulle så ta emot mig till slut efter döden? Om du inte fanns till, vem tog hand om mig sen?
Du måste finnas, du måste, hur kan du då?
Ja, det var New Kid med Du måste finnas. En låt om relationer, kärlek och möten med betydelsefulla människor. Vi har, livet består av mycket möten, Torkel.
Ja, absolut.
Och som kan vara viktiga. Och då menar jag, det finns ju en samsjuklighetsutredning idag som leds av Anders Prins som ska lägga förslag här när man har både psykisk ohälsa och någon typ av missbruk. Vad tänker du om hur Sverige ska gå vidare för att få en bättre fungerande politik mot, när det handlar om drogberoende, medicin och alkohol, narkotika? Och vad vill du se för förändringar?
Ja, det var en stor fråga. Nej, men jag tror att det här med samsjuklighet är en viktig aspekt. Så att det är väl bra att man tittar på det speciellt nu. Men det har ju man ju vetat. Det har ju varit ett problem i minst 30 år skulle jag vilja säga. Det här med att personer, som man kallar det, bollas runt mellan olika myndigheter. Mellan socialtjänst, beroendevård, psykiatrin och så. Att ingen har ett helhetsansvar. Det har vi ju sett några uppmärksammade fall nu i media under senare tid. Liksom, hur det kan få riktigt allvarliga konsekvenser för personer då som har samsjuklighet. Så där är någonting som måste bli mycket bättre. Så det är en del. Men det finns ju mycket annat. Alltså det jag har forskat mycket på, det handlar ju om den gruppen som kanske inte kan eller vill av olika skäl sluta använda, utan som har en pågående narkotikaanvändning. Och där menar jag att där har vi varit dåliga i Sverige. Vi har väl varit bra i Sverige på att få så få som möjligt att hamna i missbruk eller beroende och hjälpa personer att sluta. Och det är också viktigt. Men vi har varit dåliga på att ta hand om dem som av olika skäl har pågående drogproblem. Och där måste vi bli bättre.
Och vad tänker du man ska göra för den gruppen?
Ja, men där finns det ju alltså, det som man kallar skadebegränsande insatser till exempel, som vi har varit dåliga på i Sverige. Det har blivit bättre, mycket bättre de senaste 10 åren. Med till exempel bättre tillgång till sprutbyten, naloxonutdelning för att minska, alltså ett motgift mot opioidöverdoser om man börjar dela ut. Bättre tillgång till underhållsbehandling, med, alltså, det som kallas LARO. Så att det har blivit bättre, men fortfarande har vi en väldigt hög narkotikadödlighet i Sverige som vi måste bli bättre på att hantera på olika sätt. Och det finns ett starkt stigma. Det finns svårigheter för den här gruppen att få hjälp, komma in till sjukvård på olika sätt och så. Så att det finns mycket mer att göra för att förbättra hälsa, livsvillkor, mänskliga rättigheter för den gruppen som har pågående missbruksberoende.
Ofta när man har ett missbruk har man också en psykisk ohälsa som måste behandlas. Och det finns då en forskare i Sverige som jag har pratat med som säger att det är, ofta saknar vi traumabehandling i Sverige därför att vi har levt utan krig under så lång tid, så vi är inte så bra på traumabehandling. Det har man i en del andra länder. Tror du det skulle vara en framgångsrik väg att ge traumabehandling mot saker och ting som har hänt i livet som kanske är en orsak till att man missbrukar?
Det tror jag absolut kan vara viktigt för vissa grupper i alla fall. Och det är ju så att det är många av dem, jag har gjort någon studie kring unga personer och samsjuklighet. Och där visade det sig att många av dem, framförallt många av de unga tjejerna som deltog i den här studien, de har ju varit utsatta för sexuella övergrepp eller övergrepp, andra typer av övergrepp och trauman tidigt i livet. Och det är klart att om man bär med sig det och inte får hjälp att hantera det, så kan ju det vara en del i att man utvecklar drogproblem. Så det tror jag absolut kan vara viktigt.
Jag vet att innan jag släpper in Jonas Bredd för det här, att ledande forskare säger att trauma kan ofta vara också att man inte har haft så bra kontakt med en eller två föräldrar eller helt saknat den under uppväxten, eller att man har växt upp i ett situation där man ska vara till lags hela tiden och prestera och aldrig få misslyckas. Det kan också vara problematiskt som påverkar en senare i vuxenlivet eller i tonårslivet kanske?
Ja, det kan det säkert absolut vara. Sen vet jag inte om jag skulle kalla det för trauma, men det kan man ju diskutera. Men absolut så kan det påverka.
Ja, det kan vara olika upplevelser. En del kanske får traumatiska, andra kanske man inte ska prata om trauma. Men du släpper in Jonas Bredd för det här med intressanta frågor.
Jag undrar lite, jag har precis börjat läsa på din eminenta avhandling som har namnet Överdoser, försörjningsstrategi och riskhantering, livsvillkor för personer som injicerar narkotika. Men där har du, den är väldigt välskriven och initierad, så jag ska absolut läsa den till sista raden. Men du är ju lite inne på en intressant sak då, att det finns ju ett mörkertal med folk som faktiskt till och med kan gå på heroin av alla droger och sköta ett jobb. Mm. Och det finns människor som har lätt för att sluta med det också. Men någonting säger man att det är lite klassfråga det där, att man, om man tillhör en miljö där det finns resurser i form av pengar, så är det kanske lite lättare att lägga av.
Ja, men så är det nog, att har man mer liksom skyddande faktorer runt omkring, nätverk, socialt kapital och sådana saker, så är det lättare, tror jag, för vissa i alla fall, att få hjälp att sluta på olika sätt, eller lyckas sluta. Man har mer resurser runt omkring. Men det är inte alltid så heller, utan det kan ju vara de som har väldigt mycket resurser runt omkring som har ändå väldigt svårt att sluta. Men generellt är det nog så som du säger, det tror jag absolut. Mm. Men du är inne på en intressant grej, det här med att liksom, vi har ju väldigt mycket fokus i samhället på den lilla gruppen som utvecklar svåra narkotikaproblem. Men lite fokus på den stora gruppen som kanske använder narkotika perioder i livet utan att utveckla allvarliga problem. För det är ju egentligen den stora gruppen, men det pratar vi inte så mycket om, den gruppen.
Nu måste vi lyfta det förebyggande arbetet också. Men jag släpper in för en sista fråga, Jonas.
Ja, nu är det kanske lite hårdare bud, eftersom det har ju blivit så att säga tillåtet för arbetsgivare att kräva narkotika drogtest på sina anställda. Ja. Och så. Men förr var det ju faktiskt så att det fina med arbetsplatser, det var att det fanns inga poliser då. Så man kunde gå omkring och vara lite påtänd på jobbet och så.
Ja, men det där är en utmaning, och för de som har ett beroende, att komma tillbaka till en sysselsättning, en meningsfull tillvaro. Liksom, att där jobb och delaktighet i gemenskap tror jag är en väldigt viktig del där. Mm. Och där tror jag att det måste finnas arbetsträning och andra typer av former där man kanske inte är lika hårda när det gäller kontroll och sånt, i alla fall i början. Så det tror jag absolut är en viktig del.
Med de orden, Torkel, så får vi tacka för Radio Galen. Vi brukar vinka adjö. Ha en bra eftermiddag, Torkel.
Ja, men tack så hemskt mycket.
Hej då.
Hej då.